Vibri Audiobooks presenterar Grumligt vatten av Leif Strandberg, inläst av mig, Håkan Söder. Till Alf. Lars Salvius hade fel när han år 1741 i sin avhandling om heraldik i Uppland skrev: Tierp socken förer ut i sitt vapen en ros som sprider sig ut i tre grenar. Men det var ingen ros. Det var tre humleax. Han såg alltså fel den gången. Och man vet inte om han tittade slarvigt eller om bilden var suddig. Det är ju så lätt att se fel. Och det är många som gör det. Visst finns det personer som menar att Salvius felsyn bör ses som ett förebud. Men sådant är inte heller lätt att veta. Hur det nu än var, eller är, med det, så är det här i alla fall berättelsen om ett mord. Det är samtidigt berättelsen om kriminalassistent Cedervalls utredningsarbete och hur hans intresse för bland annat historia utvecklades. Händelsen, alltså mordet, inträffar på morgonen den 28 april 1958 i det lilla samhället Tierp. Men egentligen börjar allt långt tidigare. Första grenen. Kapitel 1. En morgon i april. Det lilla samhället var uppbyggt som ett koordinatsystem med Esplanaden i nordsydlig riktning och Grevegatan i östvästlig. I norr låg bondgårdarna och i söder kyrkan. Kyrkan var en förbindelselänk med landet utanför. Man tillhörde en större värld. I öster fanns ett högt spannmålsmagasin och en å som flöt fram genom landskapet för att slutligen mynna ut i Bottenhavet. I väster fanns industriområdet där både kakfabriken och gjuteriet gav atmosfär. Ibland luktade det pepparkakor och ibland brunkål. Koordinatsystemets origo var samhällets centrum med affärer, skolor, järnvägsstation, kommunalkontor och bibliotek. Och i centrum fanns också äldre flervåningshus. Runt kärnan hade man nyligen anlagt en park med en damm och en fontän. En korvkiosk fanns också nära dammen. Där fanns även några parksoffor och papperskorgar. Strax utanför centrum, men ändå ganska nära, fanns två bensinstationer, Caltex och Koppartrans. Samhället kallades oftast för Köpingen, men var inte en by. Vintern hade varit snörik, som den ofta kunde vara i Norduppland, och våren, när den slutligen kom, var efterlängtad. Men nätterna var fortfarande mycket kalla. Vattenpölar och stillastående vatten hade ofta ett tunt istäcke över sig i tidig gryning. Dagarna var varma som om det vore sommar. Kanske var det denna häftiga temperaturväxling som orsakade de svåra översvämningarna. Ån, som vanligtvis hade ett långsamt och stilla flöde genom det flacka sedimentlandskapet, formligen forsade fram och svämmade över sina breddar. Åkrar och ängar låg helt under vatten. Köpingen framstod som en avgränsad ö. När gryningen kom, den 28 april 1958, och den råa och kalla natten lämnade plats för sol och värme, vaknade fåglarna, kajor, kråkor och mås. De samlades kring dammen med fontänen och värmde sina våta fjädrar mot den uppstigande solen. Runt parkbänkarna och i papperskorgarna fann de något att äta. Det var en stilla frukost, men då och då stötte två fåglar ihop vid en osynlig revirgräns och en viss häftighet utbröt. Men strax var stillheten tillbaka. Nästa påtagliga förnimmelse denna morgon kom från porten till det stora gula stenhuset i Jugendstil. Det var tidningsbudet som öppnade och stängde porten. Han gjorde detta försiktigt för att inte väcka dem som sov. Men i den tysta morgonen gav även försiktigheten en viss genklang. Han gick fram till sin gula budcykel som hade en stor läderväska fram till, fingrade på ett överblivet tidningsexemplar och tittade mot den port som han just gått ut ifrån. Tittade åter på tidningen i läderväskan, men cyklade sedan iväg. När han cyklade esplanaden fram i sydlig riktning visslade han en tyst påsksalm. Klockan var nu 06.30. Tidningsbudet cyklade genom Köpingen i riktning mot kyrkan. Mot granhäcken som omgärdade kyrkogården lutade han sin gula cykel. Han skulle snart byta yrke och börja sitt andra arbete, som var kyrkogårdsvaktmästare. I väntan på att klockan skulle bli 7.